Jag har som överskrift idag, vi har vår glädje i Herren. Och det är från psalm 1 som jag vill dela några tankar. Eller några, många tankar blir det. Första orden där är vers 1. Salig är den. Salig. Det här ordet i hebreiska i grundtexten, det står i pluralform kan man läsa. Och då är det inte bara att jag är lite glad, jag är lite salig. Nej, det handlar om fullhet. Jag är rikt, välsignad, betyder ordet. Jag är djupt lycklig. Det är vad den saligheten beskriver. Salig är den som inte följer det ogudaktigas råd eller plan. Och inte går på syndares väg. Eller sitter bland bespottare, eller där bespottare sitter och bestämmer eller tar beslut. Det är alltså ett råd, en väg till ett sammanhang. Och först här räknas det upp vad den saliga människan då tar avstånd ifrån och inte tar del av. Salig eller rikt välsignade den som inte följer det ogudaktigas råd. Eller plan. Och det börjar ju med tankens påverkan. Man får ett råd. Och det här beskriver då naturligtvis den fallna människans sätt att tänka och leva som leder bort ifrån Gud, bort ifrån Jesus. Råden kan vara att uppmuntra olika slags begär som Gud varnar oss för att ge efter för. Eftersom det leder till undergång eller det leder till andlig död i en förlängning. Och Jakobs brev, där skriver Jakob 1 och 14. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. Sitt eget begär. Det är alltså inom oss det finns. När så begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder och systrar. Och vi går till Efesebrevet 4, vers 22. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Och ni förnyas nu till ande och sinne, både tankar och så vidare. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Därför att på nyttfödelsen och helgelsen, det innebär ju att våra hjärtan förvandlas. Vi blir nya skapelser, vi får en ny vilja, nya önskningar, nya tankar. Och avbilden som förstördes på grund av synden blir upprättad i Jesus Kristus. Och vår sanna identitet tar form. Idag pågår i vår värld en intensiv propaganda och påverkan för en global agenda. Som säger att alla ska tänka lika. I samma riktning för att rädda planeten och mänskligheten. Och det låter ju bra. Man vill något bra. Man vill rädda planeten. Man vill rädda den här skapelsen och oss människor. Och varför skulle inte det lyckas? Jo, därför att det utgår ifrån, tankarna utgår ifrån att människan är god och vill det goda. Man menar att när människor gör fel, då beror det enbart på yttre omständigheter, olyckliga omständigheter och felaktig påverkan. Men Jesus sa, ty från hjärtat, alltså inifrån, kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Det står i Matteus 15 och vers 19. Den här agendan som man kallar en hållbar utveckling, det handlar om att skapa ett fredsrike med världsfred. Människans guldålder, säger en del. Och till och med gudomliggörande, säger andra. Det är en falsk kopia av det vi brukar kalla tusenårsriket eller fredsriket när Jesus kommer. Bibeln beskriver istället att det här, den här mänskliga planen, den leder till en global diktatur med superkontroll, förslavande av människor och kaos. Och det läser vi bland annat om hela den här globalismen i Uppenbarelseboken 13. Och jag vill citera några meningar här från en artikel jag läste på nätet. FN talar om social rättvisa och det låter kanske bra, men det berör andra frågor som öppna gränser, attacker på den bibliska familjen, eller kärnfamiljen som vi brukar säga här i Sverige. Aggressiva ekumeniska insatser mot en världsreligion. Det är alltså att blanda samman alla religioner. Alla religioner har samma värde, säger man. Påven och Romkyrkan är djupt involverad. Och här finns ingen absolut sanning. Och då tänker vi till, jaha. Men han som säger, jag är vägen och sanningen och livet, är alltså inte välkommen här. Vi märker snart att det som kallas gott i själva verket är ont och antikristligt. Och så arbetar ju den onde. Han stjäl från Guds ord och blandar med dödligt gift. Vi tar inte del av det, men vi avslöjar eller ska avslöja mörkrets ofruktbara gärningar, säger Efesierbrevet 5 och 11. För sanningen är att endast Gud är god. Endast Gud är syndfri, rättfärdig, helig och fullkomlig. Bara han. Och kunskapens träd, Edens lustgård, det handlar ju om att försöka bli god utan Gud. En omöjlighet. Vi är i desperat behov av en frälsare. Och Guds förlåtelse och helgelsen i Jesus Kristus. Och när kyrkan slutar att tala om synd och omvändelse, då vill jag säga, då är det allvarligt. Då är det illa ställt. Därför att då förhindrar man människor att uppleva Jesu frälsning och evigt liv. Och det är det som är vår uppgift. Att vittna om honom. För Jesu försoning och blodet som rann på Golgata kors, det är skiljelinjen. Korsets budskap kommer alltid att vara en anstöt. Det kommer alltid att vara en stötesten för den som förkastar Gud och Guds ord och går förlorad. Men, skriver Paulus, en Guds kraft är frälsning för var och en som tror. Var och en över hela världen. Om vi förnekar synden eller att vi säger att vi är goda, då behövs ju ingen frälsare eller frälsning. Då blir Jesus bara en god förebild bland många andra. Men då är också risken väldigt stor att vi börjar tänka New Age-tankar med en okkult världsbild. Jag vill här läsa några citat av en känd New Age-författare, Marianne Williamson, från hennes bok Ett återvändande till kärleken. Om Kristus, skriver hon så här, tanken på det gudomliga eller Kristusmedvetandet är tanken att i vårt innersta är vi inte bara identiska utan också samma väsen. Det finns bara en enfödd son, betyder inte att en annan var det och att vi inte är det. Det betyder att vi alla är det. Det finns bara en av oss här. Du och jag har Kristussinnet precis lika mycket som Jesus har. Här säger hon alltså att alla är Kristus, oavsett tro. Gud är i alla och alla är gudar eller gudomliga. Men Bibeln säger i 1 Timoteusbrevet 2:5, ty Gud är en och en är medlaren mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Och det är en väldigt, väldigt tydlig markering från Paulus här. Om korset citerar Williamson någon som har sagt: resan mot korset borde vara den sista meningslösa resan. Jag läser från 1 Johannes brev 1 och vers 9 och 10. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. Den ogudaktige, som salmen kallar det här, ljuger alltså om Gud. Williamson skriver om Harmageddon, men vi kan gå förbi ett scenario med Harmageddon, med kärnvapenkrig, om vi bara vill det. De flesta av oss har redan lidit våra personliga Harmageddon. Det är inte nödvändigt för oss kollektivt att gå igenom det hela ännu en gång. Och den här förnekelsen av vedermödan och den sista svåra tiden och det som Bibeln har förutsagt, det har ju till och med trängt in i en del kristna sammanhang. Men det är ju så att det finns mycket som vi uppmanas att be för i Bibeln. Men det som Gud har bestämt och förutsagt och det han låter ske, det kommer att ske. Och det är ingen idé att vi försöker be emot det. Det som är förutsagt i det profetiska ordet. Då slösar vi bara bort vår tid. Den andra meningen här i vers 1 i psalm 1, det var: salig är den, djupt välsignad är den, som inte går på syndares väg. Det här handlar ju om en livsväg, en inriktning i livet. Ordet på hebreiska, chatim, är samma som hamartia på grekiska i Nya testamentet, som betyder att missa målet, att välja fel väg. Att välja en inriktning där man istället anpassar sig efter denna världens mönster och tankar. Som vi läser i Romarbrevet 12 och 2. Och anpassa er inte efter den här världen, eller världens mönster och mall. Utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att, vad då? Jo, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Så här ser vi alltså, om vi väljer att anpassa oss efter den här världen, då kan vi inte förstå Guds vilja. För det förutsätter att vi tvärtom istället låter oss förnyas av den helige ande. Då öppnas våra ögon så att vi förstår Guds vilja. Salig är den, det tredje, som inte sitter bland bespottare, eller där bespottare har sitt säte och tar beslut eller bestämmer, finns i orden. Att tala arrogant finns också i ordet, alltså att tala arrogant mot Gud. Man befinner sig alltså i fel sammanhang och på fel plats. Den som tar råd av ogudaktiga, väljer syndares väg, hamnar bland bespottare. Och vi läser Ordspråksboken 21 och 24. Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. Det finns exempel i Bibeln på det här, men det räcker faktiskt att vara övermodig om man tror att man kommer och kan kräva och få åt sig av Gud och föraktar ödmjukhet. Eller bönen: ske din vilja. Saliga är de ödmjuka, sa Jesus. De ska ärva jorden, inte de övermodiga, men de ödmjuka. I Ordspråksboken 15 och 12, där läser vi: bespottaren ogillar tillrättavisning, till det visa vill han inte gå. Här står man emot sanningen, eller ger inte kärleken till sanningen rum, som det står i den äldre översättningen. Så går vi till andra Petrus brev 3. Där också Petrus skriver om en grupp eller en sorts människor som kallas bespottare. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Tänk, jag älskar de där orden. Jag har velat väcka ert rena sinne. Petrus, han vill verkligen uppmuntra det Gud vill uppmuntra i oss. Han varnar för det Gud varnar för. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Det är alltså en sund påverkan som leder rätt. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er. I gamla översättningen står det bespottare ska komma med bespottande ord. Och frågar, hur går det med löftet om hans tillkommelse eller återkomst? Ända sedan våra fäder då blir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Det som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten. I kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då det ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Det här handlar alltså inte om olika eskatologiska uppfattningar. Det finns de som har menat att vi som inte tror att Jesus kan komma när som helst utifrån bibelordet. Det är tydliga tecken innan. Och Jesus säger i Matteus 24 att han kommer efter den sista svåra vedermödan, sista nöden. Det är inte vi som säger detta, som en del har påstått. Och det handlar inte om eskatologiska uppfattningar. Utan det här är alltså människor som drivs av sina begär, som det står. Man lever för det jordiska. Man har det som mål. Och då vill man ju inte höra om det Petrus skriver om här. Vad som kommer att hända. Man vill inte höra att den här skapelsen kommer att gå under. Den kommer att förvandlas. Man vill inte höra om Jesu återkomst. Det är störande. Det är jobbigt. Till och med bland kristna sammanhang sprids det en lära som säger att nej då, Jesus kommer inte än, för först ska kyrkan, alltså de kristna, ska få herravälde över hela jorden och sen kan Jesus komma tillbaka. Men vi vet. Vi älskar Guds skapelse därför att det är Guds skapelse och därför att det är han som har gjort det. Och allt fantastiskt. Men vi vet att Jesus själv ska befria den här skapelsen utan hjälp av människor. Vi vet att Gud har kontrollen. Vi vet att han tillåter det som sker. Han tillåter mänsklighetens fria val. Vi har facit. Och vi vet också att alla dessa som här kallas bespottare kommer att finna varandra och gå samman. Vem kan då vara salig? Vem kan vara lycklig? Vem kan vara rikt välsignad i allt det här som sprids över världen? Jo, den som, vers 2, har sin glädje, sin tillfredsställelse i Herrens undervisning och begrundar hans ord dag och natt. Det här betyder inte att vi behöver sitta uppe på nätterna för att läsa Guds ord naturligtvis. Det är ett hebreiskt uttryck. Men det betyder att du har en vana att alltid gå till Gud med allt. Du har en vana att alltid söka Herren, vad som än händer. Du har en vana att gå till hans ord. Det är det betyder. Att ha sin glädje i Herren och i hans undervisning, det är ju att älska Jesus och älska Bibeln. Älska Guds ord. Att i ödmjukhet och i överlåtelse leva i bön. Och söka Guds råd och hans vilja. Och det är först då egentligen som vi förstår vad det är att ha sin glädje i Herren. Asaf i Gamla testamentet. Han var anförare, står det, till tillbedjan och lovsång. Han ledde lovsången och tillbedjan. Det var på Davids tid först och främst. Han var levit, Men han var också en klar profetröst. Och han hade sin glädje i Herren och i Herrens undervisning. Han skriver så här i psalm 73 och 28. Att vara i Guds närhet eller att dra mig nära Gud är lycka för mig. Det är glädje för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, Herren. För att kunna tala om eller räkna upp, kan det översättas, alla dina gärningar. Och när Israels folk på den tiden vände Gud ryggen, då fanns Asaf där. Och han räknade verkligen upp hela tiden och påminde om Guds mäktiga gärningar för att folket skulle vända tillbaka till sin Gud. Och David skriver i psalm 16 och 11. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Vem sitter på faderns högra sida? Sonen, Jesus. Och det finns många andra bibelversar om glädjen i Herren och glädjen i hans undervisning. Vers 3 i psalmet. Han, eller hon då, är som ett träd planterat. Chatal på hebreiska betyder omplanterat. Det betyder att det är utvalt och flyttat och insatt på sin rätta plats. Omplanterat. Ett träd planterat vid vattenbäckar, alltså i andens liv och flöden. Det är där Gud planterar oss, var och en. Vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. Vill du att allt du gör ska lyckas väl? Ja, det tror jag väl alla vill. Men följ då inte det ogudaktigas råd utan Guds råd, säger Bibeln. Och att lyckas är att leva för Gud så att Jesu namn blir förhärligat och ärat genom oss. Så går vi till Jeremia, för Jeremia profeterade ju ungefär samma budskap som psalm 1 beskriver. Jeremia 17 och vers 5. Så säger Herren, förbannade den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte eller kan inte se något gott komma. Bibeln är väldigt tydlig med att vi kan inte behaga både människor och Gud. När det gäller de här stora frågorna. Och den människa som förlitar sig på människor eller sitt eget förstånd. Hellre vill hålla sig väl med människor än med Gud. Kan inte se allt det goda som Herren gör. Den människan är blind för Guds ledning. Och hans svar på bön. Man kan berätta om underbara bönesvar. Men en sådan människa säger, det var nog en slump. Det var väl tillfälligheter. Man kan inte se. Men när vi har fått öppnade ögon, då ser vi hur Gud är med i detaljer i livet till och med. Vi ser, och vi ser, ja men där var jag Gud med, och då var Gud med. Och jag kanske inte ens förstod det då. Men nu ser jag. Jag ser Guds hand. Här sträcks händer upp. Jag ser Guds hand i vardagen. Den torra busken. Han måste bo på förbrända platser i öknen. I ett land med salthedar, där ingen vistas. Men välsignad är den man eller människa som förtröstar på Herren. Den som har Herren till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer. Ett svårt år med prövningar. Och det upphör aldrig att bära frukt. Ett grönskande träd eller en torr buske. Valet är vårt. Gud är god. Det står här att bära frukt. Trädet bär frukt. Frukten är andens verk, inte det vi presterar. Och grönskan, som brukar stå för att göra gott, det kommer av livet i Kristus, inte våra prestationer. Och här, det här är friheten i Kristus. Jag såg i morse först att det är kyrkårets text och rubrik för den här söndagen. Friheten i Kristus. Och där nämns också sabbaten och sabbatens innebörd. Egentliga och djupaste innebörd. Det är att det är Gud som helgar oss. Det är att det är Guds verk, säger Herren till Israels folk. Och det leder in i vilan i Gud. Det är den äkta sabbaten och innebörden av sabbaten. Sen att vi behöver ledighet för våra kroppar och själ, för kroppen och själen, det ingår också. Det har Gud skapat. Men den andliga innebörden, det är vilan i Gud. Och det är detta som beskrivs, ett grönskande träd som dricker ur bäcken, som bär frukt. Och allt detta, när vi lever med Herren, så kommer detta mer och mer naturligt. Vi kan tycka att allt går emot oss, men Gud verkar i det fördolda. Det kan vi se, eller åtminstone ana, med trons ögon. Vi lever inte under lagen, säger Bibeln, men vi formas i enlighet med Guds bud när vi lever för Herren. Och vi lever inte heller hur som helst. Vi vill inte leva hur som helst. Jag fick frågan efter vi hade var anställda och tjänade i Bohuslänsmissionen och var arbetslös en tid. Och jag fick träffa en coach vid Arbetsförmedlingen. Och jag berättade naturligtvis om min tro, att jag är kristen, och vi kom in i samtal. Och så ställde hon frågan som jag upplevde var lite för att ställa mig mot väggen, men samtidigt nyfikenhet. Och hon frågade: tillåter Gud homosexualitet och samkönade äktenskap? Och jag svarade: Gud tillåter mycket, men han talar alltid om konsekvenserna av det. Och hon var tyst och hon frågade inte något mer. Vers 4 i psalm 1. Så är det inte med det ogudaktiga, alltså som det här grönskande trädet. Det är som agnar som vinden för bort. Agnar, det är ju tomma skal som inte har någon tyngd och inget värde. Och Bibeln säger att Jesus är Guds härlighet och värdet är i honom. Det ogudaktiga har förkastat Guds frälsning. Och därmed har man också förkastat sitt sanna värde som bara Jesus kan ge. Men den helige andes kraft är gränslös och Guds tålamod är ofattbar. Visst är det så med oss alla? Det tror jag vi allihop kan vittna om. Och det är därför också som vi manas att be för våra medmänniskor. För Gud är lika, har lika mycket tålamod med dem som med oss. Det får man påminna sig om ibland. Vers 5. Därför ska det ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i det rättfärdigas församling. Det är Gud som gör den åtskillnaden. För ingen kan komma in i den fullkomliga världen, in i det himmelska, eller i den nya skapelsen, som inte har bekänt sin synd och tagit emot Guds förlåtelse. Vers 6. Ty Herren känner eller tar hand om det rättfärdigas väg, men det ogudaktiga eller det laglösas väg leder till fördärvet. Och det är därför att Gud är inte med där. Förakt för Guds ord och Guds vilja har konsekvenser. Vi kan göra många fel val i livet som inte behöver äventyra evigheten av vår evighet. Men som kanske ställer till väldigt mycket onödiga problem för oss. Det vet vi nog mycket väl allihopa. Men den här psalmen handlar ju om Livets två vägar. Den breda vägen och den smala vägen. Två vägar som har olika mål, olika destinationer och som aldrig någonsin möts. Det handlar om Guds kärlek. Ofattbara kärlek och nåd till oss människor. Men också om vårt ansvar att välja rätt. Och att hålla oss, fortsätta på Guds väg. Han känner det rättfärdigas väg, står det. Det står i pågående form. Gud vakar ständigt, hela tiden alltså. Och han vet när vägen är lätt och ljus. Eller om den är svår och dunkel. Han vet om den är ångestfylld. Han vet när vi är villrådiga eller ansatta. Eller osäkra. Han vet allt. Han vet precis allt. Och han känner vägen, för Jesus har redan gått före och banat vägen ända fram till målet för oss. Och han leder oss dit. Jag läste en kommentar om de första orden i psalm 1 på nätet. På hebreiska står det så här, det som översätts: salig är den människa som. Ashrei ha'ish asher. Det börjar som ett tre sje-ljud. Ashrei ha'ish asher. Och det står så här: i många delar av världen, oavsett språk, säger föräldrar sh, när barnet är oroligt. Det känner vi ju igen i Sverige med. Och genom forskning vet man att det här ljudet, det liknar det som bebisen hör i sin mammas mage när blodet pulserar i blodkärlen. Ett brusande ljud som lugnar barnet. Och språkforskare gör en koppling mellan det här ljudet och ljudet då som bebisen hör i mammas mage. Det påminner helt enkelt om tryggheten där inne som var i mammas mage. Det är ganska fantastiskt. Men budskapet i psalmen här blir då av de här tre orden: var lugn, Gud har kontroll, det kommer att ordna sig. Ashrei ha'ish hashem. Var lugn, Gud har kontroll, det kommer att ordna sig. Jag vill sluta med att läsa från psalm 145. Och det är en av texterna som är kyrkårets text idag. Från vers 13, andra delen av vers 13 till vers 18. Herren är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. Herren uppehåller alla dem som är på väg att falla. Han reser upp alla nerböjda. Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. Herren är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. Herren är nära alla som åkallar honom. Alla som åkallar honom i sanning. Amen.